Välkomna till 23 avsnittet av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Idag är det tisdagen den, vad är det?
25 kanske?
25 oktober 2016. Och det största som hänt är väl att CETA-avtalet blivit nyheter i vanliga media. Berätta lite mer vad som har hänt där, Hax.
Ja, CETA-avtalet är ju då alltså handelsavtalet mellan EU och Kanada.
Som vi har pratat om i den här podden ända sedan första avsnittet faktiskt.
Precis. Och som man ju inte ska kalla ett frihandelsavtal utan ett handelsavtal, eftersom det handlar mer om regleringen om frihandel. Och där har ju då Belgien nu satt sig på tvären och säger att man inte kommer att underteckna det här. Eller rättare sagt, det är den belgiska regionen Valloniet, alltså den franskspråkiga delen av Belgien, som säger nej. Nu tror jag i sig inte att sista ordet är sagt där än. Valloniet består till stor del av rostiga nedlagda stålverk och gruvor med hög arbetslöshet och så här, så att vad jag tror att Valloniet egentligen är ute efter, det är att de vill ha en jävla massa skattepengar och bidrag från EU. Så att jag tror som sagt inte att sista ordet är sagt.
Du tror att det är någon utpressning av något slag?
Jag
eller?
Tror det. Men inte desto mindre så har ju då faktiskt det vallonska regionala parlamentet visat lite ryggrad i de principiella delarna i de här frågorna. Dels så har man sagt nej till ISDS, alltså Investor State Dispute Settlement instrumentet, som säger att företag har rätt att stämma stater om staterna fattar beslut som innebär att de här företagens vinst i framtiden kan minskas.
Just det, och det skulle ske i speciella skiljedomstolar.
Ja, precis. Så att det är alltså till och med utanför rättssystemet, utanför allmän insyn. Och det där skulle ju då naturligtvis innebära att lagstiftarna blir bakbundna. Till exempel, om man bara tar ett exempel av många, så skulle det innebära att om EU skulle reformera sina upphovsrättsregler, så skulle Disney kunna stämma skiten ur EU. Eller de EU-stater som gör detta. Och då har Valloniets parlament sagt att nej, vår demokratiska suveränitet måste faktiskt sättas i första rummet. Och det är ju någonting som man skulle kunna förvänta sig att parlament på fler ställen skulle säga. Men det har man inte gjort. Men Valloniets parlament har då satt ner foten här. Dessutom så låter man sig inte hunsas runt av EU på samma sätt som många andra. När man satt och förhandlade om det här så fick man in några ändringar i sista minuten, typ handskrivna rakt in i förslaget på engelska. Fransoserna i Valloniet utbröt merde, så här kan vi inte ha det. Det här ska översättas till franska och det ska översättas och granskas av jurister, så vi vet vad vi beslutar om innan vi kan ta ställning till det här.
Ja, men det är ju självklarhet. Tänk att när någonting förhandlas fram under så lång tid och så ska man bara in och peta i det sista och skriva till saker. Det kan man ju inte göra.
Nej. Och jag ska säga att här är ju Valloniets parlament faktiskt mer noggrant och mer varsamt när det gäller den demokratiska processen än vad till exempel Europaparlamentet är. Mm. För Europaparlamentet så händer sådana stunt hela tiden. I Europaparlamentet kan ju till och med hända att man tar in oral amendments, alltså muntliga ändringsförslag under plenum i voteringen. Ja. Någon reser sig upp och säger jag föreslår att, och så röstar man om det.
Men det jag inte förstår, varför är det Valloniets parlament som sätter ner foten? För i alla andra EU-stater så är det ju bara ministrarna själva som har undertecknat det här, eller hur?
Ja, så här att det ska godkännas av alla parlament i EU. De är totalt 38 stycken om man räknar med delstatsparlament och sånt här. Och i Belgien så har man ju då rätt starka motsättningar mellan Valloniet och Flandern, alltså de fransktalande och de flamländsktalande. Så att där och så att ja, nu när vi än så länge är vi bara i stadiet där stats- och regeringschefer eller handelsministrar ska underteckna CETA, vilket många av dem gör utan att fråga någon om lov. Men i Belgien så vågar man inte göra detta utan att fråga någon om lov, därför att det är så pass starka motsättningar mellan de här två grupperna. Så att där började man med att fråga parlamentet innan man skrev under något, vilket jag tycker är ett rätt sunt förhållningssätt.
Ja, verkligen. Men det får varje land bestämma själv då, hur man går tillväga.
Ja, Sverige till exempel... Jag tror inte ens att det har varit uppe i EU-nämnden, utan det är nog bara som så att vår handelsminister har haft för avsikt att underteckna pappren.
Det som jag tycker är roligast med det här, det är att CETA äntligen blivit mainstream-nyheter. Det var ju första nyhet på Ekot igår. Och igår, alltså i måndags, så ringde folk in till Ring P1 och klagade på CETA.
Yep.
Och det är ändå något som sagt, vi har rapporterat om det från första avsnittet. Vi har varit på CETA-demonstrationer i Tyskland, när det och då var det hundratusentals människor som demonstrerade i hela Tyskland. Men i Sverige, på Götaplatsen, heter det väl i Göteborg, var det 200 personer. Och ändå, nu ringer folk in till Ring P1 och de klagar ju främst på det här med skiljedomstolarna. Och till och med en som ringde in och var i grunden positiv till CETA och klagade på Valloniet att de sätter käppar i hjulet. Till och med han, när han fick frågan om vad han tyckte om skiljedomstolen, så tyckte han ju att det var ren idioti, sa han.
Precis, så vill man vara tidigt ute i nyhetscykeln, då lyssnar man på 5 juli-podden, så får man reda på sånt här i förväg innan det blir stora nyheter. Mm. Sen ska jag bara tillägga också när det gäller de här olika handelsavtalen att... någonting som jag tycker är tråkigt är att mycket av protesterna är från vänstermänniskor som i största allmänhet är mot frihandel. Frihandel tycker jag är någonting bra, men som sagt, de här avtalen handlar inte så mycket om frihandel som om att reglera och, som man kallar det, harmonisera regler mellan olika länder.
Okej, ska vi gå vidare?
Det kan vi göra.
Och då håller vi oss kvar inom EU och pratar om EU-kommissionens nya teknik eller taktik för att komma åt fildelningssajter.
Ja, det här är rätt förvirrande. Kommissionen, som väldigt gärna vill hålla fast vid EUs gamla misslyckade upphovsrättspolitik, har nu sagt att deras nya giv för att få stopp på den illegala fildelningen är att gå efter annonsörer på fildelningssajter. Och det kan de ju försöka med. Frågan är om det kan bli särskilt framgångsrikt. Och kommissionen förklarar ju faktiskt inte riktigt hur detta är tänkt att ske. Så att allt som man egentligen hittar i förslaget, eller i de skisser till förslaget eller snarare som finns än så länge, så är det andra saker som vi redan känner till och som vi redan har avhandlat, det vill säga sånt som fanns i till exempel det gamla fallna aktavtalet som säger att internetoperatörerna ska bli nätpoliser och övervaka vad deras användare gör i nätet, och det har ju inte så väldigt stor koppling till att stoppa annonsörerna, så jag vet inte riktigt hur de har tänkt där.
Men menar man då till att börja med att fildelningssajterna är illegala, men att om man inte kommer åt dem så får man använda andra taktiker?
Ja, då tänker man att man tänker väl sig som så att många fildelningssajter existerar för att de tjänar pengar på det, att de har annonsörer.
Det första man borde göra är väl att ta ner fildelningssajterna i så fall, alltså om de är olagliga, att anmäla dem.
Men det lyckas man ju inte med. Titta på The Pirate Bay.
Okej, så då går man efter annonsörerna på de här sajterna.
Precis.
Ja, i och för sig, det kan man väl fråga sig. Ska det vara lagligt att annonsera på olagliga sajter om de är olagliga?
Den första frågan är ju som sagt om de är olagliga. Jag har ju åsikten att i vart fall fildelning för privat bruk ska vara laglig. Sen är det ju en definitionsfråga om när man har annonser på en sån sida, om det då är kommersiell verksamhet eller inte. Och det kan man väl tvista om.
Ja, annonsören har väl en kommersiell
verksamhet. Men som sagt, EU-kommissionen har fortfarande inte pekat på hur man tänker komma, hur man tänker stoppa annonseringen på de här sajterna, utan man bubblar mest på om andra saker, samma gamla vanliga saker som tidigare. Samma gamla vanliga saker som Europaparlamentet redan har sagt nej till.
Okej, men vad är det här för sammanhang då? Är det ett förslag från kommissionen eller?
Ja, det är väl en enskild kommissionär som har tänkt högt eller skrivit ett non-paper eller något sånt där.
Lite informella tankar
alltså. Det finns ju så många olika nivåer på förslag i EU-administrationen, vitpapper och grönpapper och förslag och direktiv och förordningar och jag vet inte vad.
Vad är ett grönt papper?
Nu ska vi tänka här. Jag blandar alltid ihop dem. Grönt papper är ett papper där man tänker högt, tror jag. Och vit papper är där man tänker högt om vad man tänker föreslå. Men det här tror jag faktiskt är ett non-paper. Det vill säga ett papper som inte är ett papper. Non-papers brukar man kalla dokument som är lösa tankar från kommissionen som inte skall eller får uppfattas egentligen som riktiga förslag utan mest är testballonger.
Ja, men det är väl bra att det dokumenteras också då, att alla idiotier dokumenteras, för att EDRI, European Digital Rights, de gick ju igenom det här någon icke-pappret eller vad det nu var, ganska ordentligt och var väldigt kritiska, och bland annat så, som du säger, det var många formuleringar som var som tagna från det här gamla ACTA-avtalet som aldrig blev av. Men så var det också en formulering som var att medborgarna skulle ha the right to access lawful content. Vilket är jättekonstigt. Alltså rätten att accessa lagligt innehåll. Vad fan, det betyder ju ingenting.
Nej, precis, och detta är då ett språkbruk som man har lånat från just ACTA-avtalet.
Jaha, det också.
Och där finns massa juridiska termer som inte existerar egentligen. Till exempel när det gäller de juridiska termerna för riktiga rättsprocesser, så använder man en annan term som inte betyder någonting egentligen.
Ja, sånt här, det är alltså juridiska skillnader mellan due process och fair process.
Precis.
Och
vad fan är en fair process? Jag har liksom en rättvis process. Due process, det är ju en riktig rättegång. Det är ju liksom en riktig juridisk process. Men fair process, det finns ingen sån juridisk term.
Men så här, rätten att ta del av lagligt innehåll, det är ju...
Ja, det innebär,
det är som att man förutsätter att allting är olagligt fram till dess att man har sagt att det här är ett lagligt innehåll som det kan få ta del av.
Det bygger på någon form av franskt synsätt som säger att allting som laddas upp på internet först måste godkännas.
Mm. Okay. Ja, det är om kommissionens icke-förslag. Och då går vi vidare till Europeiska centralbanken, tycker jag.
Ja. Och det handlar om bitcoin och digitala valutor. Och där är det ju som så att EU har ju, och EU-kommissionen har ju faktiskt för ovanlighetens skull legat lite lågt och gått fram försiktigt hittills. Det verkar som att EU-kommissionen har insett att det här med digitala valutor är någonting som ständigt utvecklas. Och om man stiftar någon form av lagar eller regler idag så kommer de att vara obsoleta, inaktuella eller direkt kontraproduktiva imorgon, eftersom det händer så mycket på området. Det man har beslutat från EUs sida, det är att den som växlar till exempel bitcoins till eller från riktig valuta måste identifiera sig. Men det hänger mer samman med penningtvättsdirektivet än med att man vill reglera digitala valutor.
Den lagstiftningen finns, sa du?
Ja, eller om den håller på att klubbas just nu, tror jag. Det ligger i, Var det inte terrorpaketet? Vi har pratat om det här.
Okej, okay, men det var det europeisk lag. Det ska bli ett direktiv då precis. Som länderna måste införa själva. Okay.
Ja, penningtvättsdirektivet var det. Just det, det är så att EU beslutar och så måste medlemsstaterna inkorporera det här i sin lagstiftning. Men nu har ECB, det vill säga Europeiska centralbanken, vaknat till och säger att man är mycket oroliga över det här med bitcoin och elektroniska valutor. Därför det riskerar att leda till att ECB och centralbankerna tappar kontrollen över valutaflödet och valutamängden i ett samhälle. Eftersom centralbanken inte har något inflytande över bitcoin.
Ja, det låter ju som att det stämmer, eller hur?
Det stämmer, och jag tycker att det är en intressant sak och det är en bra sak att de inte har kontroll över det här. Bitcoin är ju faktiskt, och övriga digitala valutor som baseras på blockchain-teknologin. Bitcoin är ju faktiskt på sätt och vis stabilare än till exempel euron. Idag så har vi massa quantitative easing i systemet. För att hålla euron flytande. ECB trycker pengar som de vore galna och ökar penningmängden. Samtidigt som bitcoin har en mycket snävt fastställd utvecklingsökning när det gäller antalet bitcoins. Den kan alltså inte öka med mer än vad som är känt i förväg, och till slut så når den en maxgräns när det inte kommer att bli några fler bitcoin. Mm.
Fast det har ju inte hindrat bitcoinkursen från att dala och öka väldigt kraftigt med euron.
Den är rätt volatil, men om du drar ut linjen och ser på den långsiktiga trenden, så verkar det ju som att bitcoinen klättrar. Nu var den i morse uppe på 602 euro, tror jag. Okay. Du hade ju först en period där den nästan inte var värd någonting när den introducerades, och sen så peakade den väldigt mycket och upp i $1,000 eller något sånt där. Mm. Och sen så föll den ner rätt kraftigt. Men sen så har den då klättrat från ungefär 400 euros nivån upp till 600 euro under en rätt lång tid nu. Så att om man försöker dra ut någon form av trend i det hela, så ser det ändå ut som att värdet ökar. Och det är ju logiskt, därför att om du har en begränsad penningmängd och fler människor som är intresserade av att använda den valutan, då kommer ju dess värde att öka om efterfrågan är större än utbudet.
Ja, och det är väl ganska bra att man är förbi den här trend... Alltså ett tag så var det ju som att bitcoin var på allas munnar, och sen skedde Mt. Gox-kraschen och så, alltså den största bitcoinbörsen.
Bitcoin har många problem, men det intressanta här är att bitcoins värde ökar och eurons värde minskar för den enskilde löntagaren.
Aha, okej.
Och det är naturligtvis någonting som Europeiska centralbanken tycker det är jobbigt att folk får klart för sig. Därför att det visar ju då hur man urholkar eurons värde genom den finanspolitik som förs för att hålla euron flytande. Och sen så finns ju andra aspekter på det hela också. När euron krisar, då går man ju fram rätt hårdhänt. I Grekland så hade man stängda banker ett tag. Man hade uttagsbegränsningar i bankomaterna. På Cypern så stängde man bankerna och tog en del av medborgarnas banktillgodohavanden, konfiskerade helt enkelt. Och sådana saker behöver ju då den som har en del pengar i bitcoin inte råka ut för när det gäller just bitcoinpengarna, därför att där finns ingen stat som kan konfiskera stålarna.
Vad var det som ECB hade föreslagit nu då? Eller vad... Vad var det rent formellt?
Ja, de har lämnat en opinion helt enkelt. Ja. Och sagt att nu vill de att EU tar och reglerar det här med de digitala valutorna så att centralbankerna inte förlorar kontrollen över penningflödet och penningmängden.
Okej, okay. Men det låter som att det är något som ligger i framtiden.
Ja, alltså det är ju bara en åsikt än så länge från centralbanken. Okay. Och som sagt, kommissionen har ju än så länge legat rätt lågt med det här, med de här frågorna. Men samtidigt så är ju trovärdigheten för euron en central fråga för EU-kommissionen. Så vi får väl se vad som händer. Vi håller ögonen på detta.
Ja, det gör vi. Och vi går vidare till det som du skrev en del om på din blogg. Under rubriken Rule of Law or Private Censorship. Och det handlar väl om det här hur lagen allt mer hamnar i avtal mellan, ja, mellan EU och privata företag på internet.
Det här är ytterligare en sån här fråga som vi har legat för diskussionen och diskuterat en hel del här i den här podden, och som nu börjar få fäste i en lite mer allmän debatt. Och det här handlar ju då om, nu det jag länkade till på bloggen handlar om att EFF, alltså Electronic Frontier Foundation, dels har analyserat problemet och dels har föreslagit lite mer öppenhet och transparens när det gäller just de här avtalen som privata aktörer ingår med stat, myndigheter eller EU, som till exempel den här webbcensuren som nu Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft ska ägna sig åt tillsammans med EU-kommissionen. Och problemet här är ju då att, eller ett av problemen, det finns många problem med det här, men ett av problemen är ju att sån här process överhuvudtaget inte är transparent. Och det är ju någonting, det är det första man måste åtgärda, att folk får få reda på vilka regler som verkligen gäller, för det är inte säkert att du ens får det klart för dig. De formuleringar som används kommer ju från användaravtalen, terms and conditions, som vi alla bara klickar ja till utan att läsa, och de är ju så allmänt hållna så att det ger ju de här bolagen rätt att stänga av användare för nästan vad som helst.
Och som vi också varit inne på, det tycker jag är ganska okej, okay att om de själva tycker att, ja, som vi brukar säga, om Facebook tycker att bröstvårtor är problematiska, så är det okej okay att ta bort sådana foton. Problemet är väl när det finns hemliga avtal mellan EU och de här företagen där det är väldigt diffust hållna formuleringar om, ja, vad kan det vara, mobbning eller kränkning, alltså sånt som nästan sånt som väldigt mycket kan passa in i.
Ja, diffust är ju bara förnamnet. Mycket av inställningen i den här frågan i relationen mellan EU och de här privata aktörerna är ju att EU säger att oj, 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 det är så mycket näthat och radikalisering på nätet. Oj, vad tråkigt det är. Jo, förresten grabbar, vore det inte väldigt tråkigt om något skulle hända med ert företag? Det är ju liksom grundattityden från EU.
Så du menar att de här företagen inte har något val?
De kanske uppfattar det på det sättet. Och sen så är det ju som så att det här är ju någonting som de har levt med och kanske velat hantera ändå, men inte riktigt vågat för att de har varit rädda för att bli kallade för åsiktspoliser. Men sen när plötsligt EU säger åt dem att gör nu så här, då blir det en annan grej.
Ja, EFF kallar det här för shadow regulation.
Just det.
Skuggreglering. Och det är ju ett ganska bra ord. Vi kan också länka till deras, de har liksom gjort en liten illustration över det fria ordets svaga länkar på internet. Och den kan man gå in på, så kan man klicka på DNS och så får man reda på hur stater kan gå in för att manipulera DNS-servrar så att man inte kommer åt visst innehåll, eller hur de kan komma åt certifikaten för en webbsajt, eller hur webbhotellet kan ta ner en sajt och så vidare. Det är liksom en klickbar karta där man kan klicka på alla de här svaga länkarna och se exakt hur det fria ordet kan begränsas just där.
Precis, så vi lägger länkarna till detta i show notesen.
Ska vi ta några kortisar innan vi slutar? Ja. Du sa att Rick Falkvinge, grundaren av Svenska Piratpartiet eller av hela piratrörelsen, hade skrivit något om fingeravtryck.
Just det, om du fyller på lite kaffe till mig, ja, så ska jag titta lite närmare på det. Jo, det var sånt där intressant påpekande som Falkvinge gjorde i en webbtext om fingeravtryck som lösenord. Och det används ju ofta till exempel på iPhone och i andra sammanhang. Och han gör det mycket riktiga konstaterandet att det här är ju idiotiskt att använda som lösenord. Ett fingeravtryck är kanske den perfekta användarnamnet.
Mm.
Men det kan ju inte vara lösenordet. För skulle det bli komprometterat på något sätt. Jag menar, det finns tekniker för att stjäla fingeravtryck idag. Och det kommer säkert många nya sätt att göra det. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt. Då är det ju idiotiskt att ha ett lösenord som man inte kan ändra.
Ja, Falkvinge jämförde med att trycka upp sitt lösenord på ett visitkort och lämna sitt visitkort vid varje grej som
precis,
man rör vid.
Precis,
eftersom man
varje
kan...
glas man tar i varje dörr man öppnar så lämnar man ett avtryck av sitt lösenord.
För ett par år sedan så var det en nyhet i Tyskland att en person hade återskapat försvarsministerns fingeravtryck genom att titta på en bild i närbild där hon visade upp sin tumme. Det var ju Ursula von der Leyen, tidigare familjeministern, sedan försvarsministern, som gjorde det.
Tekniken har väl gått framåt, men jag minns ett gammalt avsnitt av Mythbusters, det måste ju vara flera år gammalt nu, men där gjorde man som så att man plockade ett fingeravtryck med vanlig utrustning, skannade in det, printade ut det på klarfilm och sen så använde man den för att etsa in ett fingeravtryck i någon form av gelémartat material.
Mm.
Och sen kunde man ta det och använda för att trycka på fingeravtrycksläsaren, så fick man öppnat datorn.
Okay. Det låter ungefär som i The Fast and the Furious.
Ja, lite Mission Impossible över hela.
Där de tar på en tjejs häck och,
oj,
ja, så använder hon sina underkläder till att extrahera fingeravtrycket. Okej, okay. Sen så sa du, i förra avsnittet så pratade vi om sakernas internet och att, ja, de kunde användas i DDoS-attacker.
Just det, brödrostarna anfaller.
Och vad har du att säga om det? Det var något nytt som hade hänt
där. Jo, men det har ju då varit en riktigt stor attack nu här. Regeringens och krisberedskapsmyndighetens hemsida med mera gick ner. Och som vi har varit inne på, så detta hänger då samman med att det var en DDoS-attack mot DNS-systemet och de underliggande funktionerna där. Och den utfördes då av the Internet of Things, alltså av saker ute på nätet. Där har då lett till en del praktiska konsekvenser. Till exempel så har det kinesiska företaget Xiaomi, eller hur det nu uttalats, som bland annat tillverkar komponenter till kameror med mera, bestämt sig för att återkalla en hel del produkter, och man har dessutom bestämt sig för att göra någonting som man naturligtvis borde gjort från allra första början, nämligen att man inte har lösenorden i de här sakerna hårdvarukodade, utan att det faktiskt ska gå att ändra lösenordet så att hackare inte kommer åt det.
Mm.
Man kan ju liksom inte ha liksom 10 miljoner webbkameror med samma lösenord. Det är ju som
admin, att, användarnamn, admin, lösenord.
Precis. så att även där ligger 5 juli-podden i framkant, och man får höra om sådana här hot och IT-säkerhetsfrågor innan de slår till i verkligheten och blir stora nyheter.
Precis. Vi avslutar med att tipsa om två event. Imorgon, onsdag, så har Microsoft sitt Windows-event i New York. Och det är inte så mycket mer att säga om det, men däremot på torsdag så har Apple äntligen sitt event i Cupertino på sitt nya Apple Campus. Och det kommer jag titta på live klockan 19 svensk eller europeisk tid. Det är alltså då som de kommer släppa en massa nya datorer och jag kommer köpa en ny MacBook Pro, så det ska bli väldigt roligt.
Ja. Sen tror jag faktiskt att Microsoft-eventet möjligen kan vara intressant. Jag har sett antydningar på en del ställen att deras, vad heter den? Surface, deras platta med uttalbart tangentbord, att den ska få en rejäl uppryckning och bli nästan häftig. Okay. Men det återstår att se.
Jag tror inte de kommer prata om det imorgon. Okay. Men det är väldigt kul att det är höst och det händer mycket på teknikfronten. Nu i torsdag så presenterade ju Nintendo sin nya idé Switch som kommer släppas i mars nästa år. Och i förra avsnittet, eller om det var förra, pratade vi om Googles nya hårdvarugrejer också. Och naturligtvis, man kan vara kritisk mot de stora företagen ur många perspektiv, men det är ju ändå lite roligt med prylar. Jag tycker vi avslutar nu.
Ja, på återhörande nästa vecka, och glöm inte att följa bloggen hacks.5july.org.
Ja, ses nästa vecka. Hej då.
Hej då.